Att jord och himmel möts i Kristus, det är en av nattvardens hemligheter, mysterier. Genom korset har Gud byggt en bro mellan himmel och jord. De båda är inte längre skilda världar. Från början så fanns ingen spricka mellan himmel och jord. Det var synden som kom in och bröt sönder det som förut var en helhet, en enhet. Och det är genom frälsningen i Kristus som den här stora sprickan kan börja läka ihop igen. Den där sprickan finns i våra egna hjärtan. Och där så skapar den en splittring som får oss att lätt dela upp livet i en del som handlar om Gud och en annan som inte riktigt angår honom. Som han kanske inte ens är intresserad av, tror vi. Och så blir vi själva en slags pendlare mellan de båda världarna. Med resultat att vi inte känner oss riktigt hemma i någon utav dem. Men där mitt i den här vår mänskliga spruckenhet och kluvenhet. Mitt i den sprickan står nattvardsbordet dukat. Här finns bröd och vin. Vardagliga enkla gåvor från Guds skapelse. Och samtidigt ju ett resultat av människans arbete. Och vid det här bordet med de enkla gåvorna så nås vi av de oerhörda orden. Ta och ät, detta är min kropp. Offrad för dig. Och detta är mitt blod utgjutet för dig. Och så sakta börjar den här sprickan att läkas. Gud själv kommer till oss i det mest vardagliga. Han låter sin frälsning bäras fram till oss genom skapelsens gåvor av bröd och vin. Det ligger ett evangelium i detta. Ett glatt budskap. Varför gör han så? Kanske är det för att vi ska se och förstå att frälsning betyder upprättelse av skapelsen. Och för våra liv som en del av skapelsen. Frälsningen, befrielsen, når mig genom det mest vardagliga för att jag ska förstå att Gud finns just där. I mitt mänskliga liv, i min vardag. Att det är där han vill möta mig. Min vardag. Den som jag själv ibland kan uppleva som kanske till och med lite grå och enahanda. Och så, den är inte alls banal eller alldaglig för Gud. Han går inte omkring och letar efter något finare eller häftigare i mitt liv. Utan min vardag duger som mötesplats mellan honom och mig. Så var det ju till exempel på påskdagen. När Jesus kom, nyuppstånden, till lärjungarna och bjöd dem på frukost med bröd och fisk. Efter den där slitsamma natten på sjön. Bröd och nygrillad fisk av den uppståndne. Och likadant är det idag. Han dukar sitt bord mitt i våra liv. Mitt i det som pågår just nu. Mitt i slitet. Mitt i hopplösheten. Mitt i det vanliga. Och så vidare. Gud söker inte det storslagna. Han söker öppna hjärtan. Hur får man då ett sånt hjärta? Om Gud älskar att komma till mig i det vanliga, i det vardagliga. Då blir frågan, hur blir jag medveten om det? Hur kan mina ögon öppnas? Mina öron. Så att jag hör hans fotsteg och så att jag uppfattar den där stilla bestämda rösten mitt i bruset Hur kan mina ögon öppnas och min andliga varseblivning? För vi har ett sånt sinne också, en andlig varseblivning. Hur kan det där skärpas så att jag märker hans närvaro? Det är många av de andliga fäderna och mödrarna genom tiderna som har skrivit om det här. Och en av dem var den lille spanske munken Johannes av Korset, som på 1500-talet myntade ett uttryck som jag tycker är väldigt bra. Och det är uttrycket kärleksfull uppmärksamhet. Kärleksfull uppmärksamhet. Johannes, han insåg att det är kärlek vi behöver för att bli medvetna om Guds närvaro. Det är inte tekniker eller någonting annat sånt, utan det är kärlek. Den uppmärksamma kärleken som ser Gud. Gud kan också, det måste vi komma ihåg, för så är det ju. Det är ju fundamentalt viktigt att Gud också överrumplar den som inte söker medvetet. Ett exempel på det är ju Paulus. När han var på väg till Damaskus för att arrestera de kristna. Och Gud överrumplar honom med ett himmelskt ljus så att han faller till marken. Överrumplad av Kristus. Men för att medvetet leva i Guds närvaro behöver vi växa i den kärlek som ju från början är en gåva av Gud. Det är han som föder den i våra hjärtan och vi får ta emot den. En annan person som från historien som inte har lämnat lika mycket skrivet efter sig som Johannes av Korset, det var broder Lorenz. En enkel munk som levde i Frankrike på 1600-talet, broder Lorenz. Jag har en liten bok, nu glömde jag ta med mig den fram, den ligger där nere. En liten bok som innehåller brev om honom och brev av honom. Den här boken som jag har, den är så liten, så hög och så bred och så är den röd. En liten bok om Guds närvaro, tror jag den heter. En vandring med Gud heter den, om övning i att leva nära Gud. Broder Lorenz, han jobbade under 15 år som hjälpreda i klosterköket. Och det var ett arbete som han egentligen tyckte rätt illa om. Det var inget som han själv hade valt. Om han hade valt det han helst ville göra. Men han bestämde sig för att hela tiden, mitt i de dagliga sysslorna, så skulle han vända sin uppmärksamhet till Gud. Det gick inte på en gång, men han tränade och så småningom så nådde han fram till ett mer eller mindre obrutet medvetande om Guds kärleksfulla närvaro. Och en del av de här breven, de är faktiskt skrivna till en kvinna som hade bett honom att berätta om hur han hade nått fram till det här mer eller mindre ständiga medvetandet. Och det är på ett enda villkor som Lorenz öppnar sig för henne och berättar. Och det villkoret är att hon inte visar brevet för någon annan. Just det brevet till exempel och några till finns alltså i den här boken. Det som broder Lorenz har att komma med är inga slipade metoder eller knep. Han tyckte själv att en massa regler var mest till besvär. Jag ska inte fördjupa mig nu i vad han skriver. Men vad det handlar om är framförallt överlåtelse och tillit. Eller med ett annat ord, tro. Han talar om vikten av att öva sig att se. Att så snabbt som möjligt bli varse vad det är som kommer emellan och stör min relation till Gud. Och naturligtvis också till medmänniskor. Och att då när man blir medveten om det, också så fort som möjligt eller genast överlämna det till Gud. Och att sen, när man har gjort det, när man har lämnat till Gud, och det är inget krångligt utan enkelt lämna över det till Gud. Gud, så här är det. Ärligt och uppriktigt, ta det. Och att då när man har gjort det, inte fortsätta och oroa sig för det. Och grunden för det här förhållningssättet, det var ju att han räknade med att Gud faktiskt fanns mitt i vardagen, bland grytor och arbetskamrater och mitt i stöket. Och även mitt i långtråkigheten. För det var det säkert många gånger för honom som inte gillade det här arbetet. Men Gud var där eftersom han fanns i Lorens eget hjärta. I djupet av hans eget hjärta. Det som i Bibeln kallas för tro handlar ju till stor del om just det här. Att inte jaga runt och leta efter Gud i det märkvärdiga. Utan istället bli stilla och upptäcka honom i det vanliga. I mitt liv, här och nu. Och då handlar det ju inte om bara någon slags allmän religiös tro att Gud finns lite varstans i lagom utspädd form. Utan det handlar om verkligen om att söka sig till Jesus Kristus. Han som förenar Gud och människa, himmel och jord, i sin egen person. Han som är fullkomlig Gud och fullkomlig människa. Han som är skapelsens frälsare och Herre. Och det är om den sortens tro som Paulus skriver i Romarbrevet 10 från vers 6. Men den rättfärdighet som tron ger säger, fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen. Det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska stiga ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Nej, vad säger den då? Jo, den säger, ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord är ord som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Tron som förmedlar Guds närvaro här. Så länge jag har för mig att jag måste leta efter Gud någon annanstans så fortsätter mitt rastlösa jagande. Men om jag vågar tro att han finns inte bara rent allmänt i vardagen utan just i min vardag och i mitt hjärta så kan istället vandringen mot djupet börja. Jag kanske inte, som broder Lorenz, når fram till det där ständiga medvetandet om Guds närvaro. Det viktiga är att jag är på väg. Det är inriktningen som är det viktiga. Det viktiga är att jag är vänd mot Jesus. Att jag vänder om till honom gång på gång. Jag tror det var Marianne som talade om omvändelse förra söndagen. Gud har hela tiden sitt ansikte vänt till mig. Och jag får vända mitt ansikte till honom. När jag vänder om från min självupptagenhet. Som väldigt lätt jag fastnar i. Och när jag vänder om från mina egna ambitioner. Och så vidare. Då möter jag hans blick. Och jag märker att han finns där alldeles nära. Gud i min vardag, men söndagen då? Och gudstjänsten? Jo, de finns till för att hjälpa oss att ställa in fokus för den kommande veckan. För några år sedan hörde jag talas om sabbatsupproret. Det var en rörelse där man kämpade för att människan skulle få tillbaka sin vilodag. Jag vet inte i vilken mån den här rörelsen nådde Sverige, för att jag tror att det då i alla fall var ett fenomen från andra länder. Men om den nu nådde Sverige så verkar den inte ha fått så jättestort genomslag. Jag vet inte om sabbatsupproret fortfarande existerar. Jag försökte leta efter det på nätet, men jag hittade ingenting på den sökningen. Jag vet inte heller om det här var en uttalad kristen rörelse. Jag vet bara och förstår att man hade förstått att vi människor är så funtade, skapade, att vi behöver en dag av vila och återhämtning för både kropp och själ. Och att ta vara på den här vilodagen, det tänker jag mig, det är ett sätt att uttrycka tacksamhet till Gud, skaparen. Och samtidigt ett sätt att uttrycka respekt för skapelsen. För oss själva. Detsamma gäller ju till exempel rytmen av dag och natt. Det får jag tänka lite på här. Men vi behöver återupptäcka att de gränser som Gud har satt för vårt mänskliga liv inte är till för att beskära oss, utan för att skydda livet så att det får möjlighet att växa och mogna. Inte för att vi ska bli mindre människor, utan mer människor. Gud i min vardag, Gud i min vardag. Finns han verkligen där? Ja, om det är sant att Gud har blivit människa, som evangeliet säger och som vi bekänner i vår kristna tro, då betyder det att han finns i vårt mänskliga liv, i mitt mänskliga liv. Om det är sant att inkarnationen, alltså att Gud blir människa, att det är Guds sätt att nå oss, då finns han mitt i mitt brokiga och motsägelsefulla liv. Om det är det mänskliga som blir frälst, vilket vi tror, då måste det betyda att också vardagen är en plats för Gud. En plats där jag verkligen kan förvänta mig att möta honom och se honom i verksamhet. Låt oss be. Herre, för dina goda gåvor till oss. Tack för din skapelse. Tack för vilodagen. Tack för ditt ord. Tack för frälsningen. Tack för gemenskapen med varandra. Tack för livet. Tack för det vackra och sköra liv som du har gett oss att förvalta. Du har skapat oss av markens stoft. Men du har också gett oss din härlighet. Och vi kommer nu till dig med vår synd och med vår brustenhet. Och vi ber om läkedom i dina sår och rening genom ditt blod. Hjälp mig att lämna det som på något sätt blockerar ditt liv i mig. Och forma mig som ett ler i dina händer. Låt ditt ljus lysa fram så att världen kan få se dig i mitt liv. Hör Herrens röst när han säger till dig: var inte rädd, mitt barn. Dina synder är förlåtna.